Podplay.
Till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl.
Härligt,
nu är vi här igen.
Nu är vi här igen, vi har firat påsk och vi är redo att ta oss an.
Ja, och vi ska prata om fotokonfrontationer idag. Det är ett otroligt smalt ämne. Nu ska vi nörda ner oss i någonting som kanske människor inte har någon som helst nytta av. Och det har vi gjort förr.
Ja, det har vi gjort. Jag tror till och med att vi i poddens begynnelse var inne och nibblade lite på temat. Men jag vågar påstå att vi inte gjorde det så bra då.
Ja, när vi körde lite vittnespsykologi tror jag. Ja. Nej, där var vi... Vi har haft bättre dagar.
Ja, definitivt.
Vill du säga något om veckan som har gått? Vi har ju haft... påsklov. Jag kommer inte säga så mycket för att då spoilar jag rövhatten på slutet. Ah. Jag säger bara att jag har haft påsklov. Hur har ditt påsklov varit?
Ja, men jag har också haft lite påsklov. Jag har ju varit till fjälls. Mm. Ambitionen var att åka lite skidor. Jag har inte åkt ett enda åk.
Gud, så deppigt.
Nej, vi hade inte något vidare bra väder och dessutom så... Jag gjorde det aktiva valet att avstå, för jag tyckte inte det kändes värt att riskera att dra sönder min redan så sargade knäled genom att köra fast i någon driva för två åk. Liksom. Nej. Jag promenerade, jag hade det jättehärligt. Men du, jag har ju med stort intresse också följt vad som händer på topplistorna. Adlibris topplistor.
Ja, vi klänger oss fast.
Det är otroligt alltså.
Jag tror att vi har 17 dagen eller något sånt där från att boken släpptes så att man kunde förboka signerat X, så hade vi liksom halkat ner till plats 10. Ja. Man ser ju bara topp 10 och då skärmdumpar jag till dig, så sa jag såhär, fan vi klänger oss fast fortfarande, vi lägger på topp i 17 dagar. Dagen efter då var vi på plats 5 igen.
Nej, jag fattar ingenting. Alltså det är så härligt. Tusen tack alla som har förbeställt boken. Det härligaste av allt det här är ju att det fortfarande finns chans att göra det.
Ja, hela vägen fram till 12 april.
Mm.
På Adlibris kan man förboka signerat exemplar. Och sen kommer den ju i butiken 7 maj.
Just det. Det blir härligt. Sen har vi lite annat på G. Inte minst...
Ja, alltså, biljetterna är ju helt slut till vårt gig i Göteborg den 31 maj på S-Group.
Är det sant?
På JC's. Mm. Vi har ett samarbete med S-Group. Och det är några... små biljetter om det är en liten människa nej, men det finns några fåtal biljetter kvar till Västerås på Steam och så finns det några till Ystad Saltsjöbad. Vi ska ju ut och göra som ett litet mordmysterium som biljettköparna ska få lösa tillsammans med oss, och då får man också en signerad bok. Det ingår får man... i biljettpriset,
och det man också får är faktiskt lite fortbildning.
Oh ja, vi är ju en fortbildning- och folkbildningspodd.
Ja, så även då. Men du, ska vi dra igång veckans tema då? Det är du som rattar, så att säga, skeppet.
Ja, jag gör ju det. Och jag har ju suttit och fnissat rätt mycket- när jag liksom har börjat jobba på manus. För när man börjar skriva saker som fuk sex-
just
då
det.
Vet man att nu jävlar... Nu är det torrt, men framförallt är det jävligt smalt.
Ja.
Så att ibland har jag lagt ifrån mitt tangentbord och tänkt att det kan inte finnas en människa på jorden som inte jobbar med... Jag skulle säga, inte ens om man tar alla poliser så är de intresserade. De allra flesta poliser har ingen jävla aning om hur fotokonfrontation går till. Eller just ens det. Kommer komma i kontakt med det. Och då tänker jag, det här ska folk veta.
Ja. Och för er som redan nu undrar vad FUK står för, så står det för förundersökningskungörelsen, tror jag. Jag tror det.
Det är torrt. Otroligt torrt. Men jag kommer göra det ändå.
Ja, du kommer att göra det här riktigt härligt.
Det kanske är någon som är nyfiken på den där dagen när Lisbeth Palme pointade ut Christer Pettersson. Mm. Och varför det sen kanske inte blev så bra av alltihopa.
Just det.
Och jag har faktiskt roat mig. Jag har ju då och då gått in i en Facebookgrupp som heter polis
nostalgi.
Vad fan heter? Precis, polisnostalgi. Och så gjorde jag bara en snabb bildsökning där på fotkonfrontation och det finns ju episka. Ja. Skit. Alltså det här är lite dåliga.
Ja, det är ju lite av en skamfläck. Det får man säga.
Om ni visualiserar en svartvit bild där det står, låt säga 8-10 ganska vältränade snubbar på tidigt 70-tal. Alla ser identiska ut. Alla, de har ju liksom tagit 6 eller 8 snubbar från polishuset. Alla ser identiska ut med en ganska rekorderlig mustasch. Mm. Ganska långa, lite bredaxlade, ett par schyssta slitna Levi's jeans, någon form av flanellskjorta. Välputsade ekologskor. I mitten av bilden då står en sköning i någon form av näbbstövlar och har helgaddade händer. Jag pratar 1971 kanske. Ja, ja. Och så är det så här, vem är flåbusen?
Vem sticker ut?
Ja, finn ett fel.
Ja.
Ja, nej. Vi ska prata om fotokonfrontationer. Och jag har penslat vad som finns nu, hur det har sett ut lite historiskt och framförallt hur det används i rättssalarna. För det gör ju faktiskt det och väger ganska tungt som bevis. Då och då så görs det lite olika workshops inom polismyndigheten där man kikar på och försöker hålla koll på den forskning som finns. Mm. Vad gör man i andra länder? Hur har tekniken utvecklats? Jag minns själv när jag jobbade på länskrim på en rotel som höll på med grova brott och då skulle det göras en fotokonfrontation. Mm. Jag minns ju själv hur vi höll på och försökte hitta
figuranter.
Ja, och hitta ett gäng bilder som var typ ish lik. Alltså, it's a thin fucking line mellan ett jättebra arbetsverktyg och pajas sport.
Ja, men det tycker jag var bra formulerat, för det är ju faktiskt så att om en foto- eller vittneskonfrontation sker enligt konstens alla regler så kan det ju få en väldigt stor tyngd vid en senare rättegång. Och rent sagt rakt motsatta om så inte sker. Det har vi också sett exempel på genom historien ju.
Så jag ska väl försöka gå igenom hur det ska gå till och hur man faktiskt gör nu för tiden och också lite historiskt. Mm. Men innan vi ska göra det finns ju ganska många ingredienser som ingår i det här. En fotokonfrontation, vad är det ens? Jo, det kan också kallas för vittneskonfrontation, men det är någon form av moment som man kan genomföra inom ramen för en förundersökning eller på något annat sätt för att undersöka om en målsägande eller ett vittne kan känna igen, typ identifiera eller känna igen en person, ett föremål, en röst, ett ansikte, en kroppsrörelse, till och med en lukt utifrån sina minnesbilder. Mm. Och det är därför det allt vi vet om vetenskap och forskning och det, när det kommer till minnes- och vittnespsykologi och kriminalpsykologi är ju tätt ihopkopplat med liksom fotokonfrontationen. Läran om hur minnen lagras i människor och hur det påverkar ens minnesbilder och hur man kan använda det. Det är ju liksom tätt ihopslingrat med varandra.
Ja, och vad som händer med en minnesbild över tid. Varför är det så viktigt att göra det här ganska snart efter man har gjort en till exempel en iakttagelse då?
Och hur man då ska göra det för att det ska bli så rättssäkert som möjligt, så att inte vittnet har blivit påverkat eller minnesbild har förvrängts på något annat sätt. Och jag tycker det är intressant varför man fäster så stor vikt. Om vi tänker på att en person pekar ut en annan människa från en bild utifrån bara sin minnesbild, vad är det som gör att det har en sån tyngd i rättssalen?
Och
då kikade jag lite på de här bakomliggande studierna och den vetskapen som finns. Och att det fäst så stor vikt vid utpekande är på grund av homo sapiens, alltså våran enastående förmåga att minnas ansikten. Vi är jävligt duktiga. Evolutionen har... Ja, ja, men nu ska du få höra någonting intressant.
Det måste ju finnas, det måste vara klarlagt att det finns så att säga, grader här. Jag tillhör inte den kategori som minns ansikten.
Men lyssna nu, Anna. Mm-hmm. För att man tittar på en stor population, så kan man bara generellt säga att människor är... Evolutionen har gjort och skapat oss att vi är duktiga på att känna igen ansikten. Mm. Det är liksom, det har säkert ihopkopplat med liksom våra behov för att kunna överleva och känna igen och kunna särskilja och sådär.
Mm.
Vi är också flockdjur. Och sen så kunde man också se att den egenskapen varierar faktiskt inte så mycket mellan människor. Utan både de som är duktiga på det och de som tycker att de är dåliga på det är egentligen ganska genomsnittliga. Man har väldigt mycket åsikter om. Sen finns det människor som är helt ansiktsblinda.
Ja, just det.
Känner du att du är en sån?
Ja, jag känner ofta. Alltså det här har vi inte pratat om i podden, tror jag. Men det här är ju inte minst ett socialt handikapp. Att jag kan ha varit på en fest eller middagsbjudning på lördagen. Och träffa den jag har suttit och pratat med i 2 timmar vid en middagsbjudning. Och inte känna igen den personen på måndagen. Alltid när jag och min man går på kalas så går han först. För att liksom hinta till mig. Här framme står ju Pernilla och... Lars, som vi träffade i somras på Smögen.
Som vi hade swingersfest med förra sommaren.
Precis.
Ja.
Typ så. Så att, alltså,
men vad jobbigt också för dig som ändå är en social varelse. För mig hade inte det varit handikapp allt. It was a blessing, skulle jag tänka.
Men framförallt så tänker jag att det är ju inte en kanonegenskap att ha som snut. Alltså, det är ju inte.
Finns ju en anledning till varför du inte är spanare. Ja. Har jag inte sett den där förut? Jo, Anna, vi har kikat på honom i 8 månader nu.
Ja, exakt.
Han har bara bytt jacka.
Så skulle det kunna låta.
Är det han? Nej, men här hävdar de i alla fall, då kanske du sticker ut, men de hävdar jag också att både de som är duktiga och de som tycker att de är duktiga och de som tycker att de är dåliga är generellt genomsnittliga, och genomsnittet är ganska bra utifrån människor är duktiga på att känna igen ansikten. Hade det varit så att man i studier visar på att människor kan inte ur sitt minne plocka fram en minnesbild av ansikte, då hade det här ju inte heller använts som ett verktyg i rättssalarna.
Såklart.
Det är liksom grunden till varför man använder sig av fotokonfrontationer. Mm. Visar sig rätt ofta att man nailar det.
Ja.
Och så finns det lite olika. Det finns någonting som kallas för gruppkonfrontation.
Mm-hmm.
Och det är ju att ett vittne, om du är vittnet, då får du flertalet figuranter. Det är en person som är misstänkt och sen flertalet figuranter, så du får jämföra då kanske mellan 8 och 12 bilder, och är det någon av de här som du känner igen. Det kallas för en gruppkonfrontation.
Mm.
Och sen har vi ju också enkelkonfrontationer, när man inte har något jämförsmaterial, de bara visar liksom en bild. Känner du igen den här?
Just det.
Och det fattar man ju att den typen av konfrontation har ett lägre bevisvärde i rätten än om du har plockat ut någon av 12.
Ja.
Det fattar man ju.
Ja, men verkligen. Och snacka om att det är lätt att kanske påverkas i en sån situation. Alltså man förstår, de skulle ju inte lägga fram en person som inte är intressant för en utredning. Alltså, förstår du? Känner du igen den här personen?
Ja.
Mm, ja. Nej, eller... Jo, eller... Alltså, förstår du att man kanske påverkas bara...
Jag ska gå igenom ett case efter, på slutet, som har fått rätt mycket kritik för att man... har påverkat vittna, och det kanske inte är av uppsåt, utan man har bara varit dålig i sin metodik. Råkade säga till Lisbeth Palme att den som är misstänkt är alkoholist.
Och sen
visar de en bild på x antal personer och en som ser rätt sjav ut.
Det får man säga.
Så att det här handlar ju om att utifrån signalement, utifrån vittnesuppgifter, det var en person, han var så här lång, han var det, eller hon så, pröva en hypotes. Och så prövar man den informationen och så ser man om det talar för eller emot en misstänkt. För om man har 12 vittnen och ingen pointar ut den här personen fast alla har fått se den, det kommer ju den för personens, antingen är personen inte misstänkt eller gärningsperson, eller så kommer ju försvarsadvokaten tycka att det är ju fantastiskt att nu har ni testat det här på 12 pers, ingen plockar ut min klient.
Sen måste man ju komma ihåg att det är ju faktiskt ganska mycket information som ett ansikte och en kropp och ett rörelsemönster. Allt det här kommer med. Och vad du fångar upp, det inbillar mig, alltså vad din hjärna riktar fokus på kommer att variera lite grann. Om individen, man pratar om en weapon focus effect till exempel, det vill säga att om individen när du betraktar den har ett vapen i handen, så kommer det mesta av ditt fokus att hamna på det. Och desto mindre på ansikte eller kroppsbyggnad eller längd. Absolut. Eller sådär. Och jag tänker att det i förlängningen påverkar vår vilja att bekräfta. Så det kan ju vara så här, frisyren känner jag igen. Jag kommer ihåg att han hade, eller hon, långt hår till exempel.
Mm.
Och sen alltså, kan ju resten av liksom, ansiktsuttryck och storlek på näsa och ögonfärg och allt det här andra vara väldigt, väldigt svaga minnesbilder.
Mm.
Alltså förstår du att det måste vara otroligt individuellt när man väljer att så här, jo, jag känner igen den där personen.
För fylla i luckorna.
Ja,
med
fylla
min,
i
med
luckorna.
Ja. Det, och det tror jag därför det är så viktigt att man följer den metodiken som man nu har bestämt sig för.
Mm.
Därför att man inte ska kunna påverka, eller det är klart att man blir påverkad, men att man så långt det går
inte
håller
ska.
Det så nära sanningen som möjligt. Jag tror att jag berättade det när vi körde vårt första där om vittnespsykologi. Vi gjorde ju ett sånt vittnespsykologtest.
Just det,
på skolan. När man spelade upp ett scenario, det hände massa olika grejer. Och vikten att man innan gjorde konfrontationen med personerna, förhörde dem om deras bakgrund och så vidare. För då när en person som har jobbat som frisör i 20 år säger personen hade en axellång bajalage som är gjord för mindre än 2 månader sedan. Den uppgiften säger ju rätt mycket mer.
Verkligen.
Än om en person som bara, hon hade hår. Jag tror att det var något på huvudet. Så att det här är för men jag ska inte gena. Vi kommer till det.
Vi kommer
hur man
till
gör.
Det.
Nej. Men vi minns ju alla Lisbeth Palme versus Christer Pettersson. Har du någonting att säga om det?
Alltså du nämnde ju här alldeles nyss vad som gick fel. Man kan anta, för det var ju så att Lisbeth Palme uppgav under mordnatten att det var 2 gärningsmän. Hon mindes inte, hon kunde inte redogöra för hur de såg ut. Och lite senare så nämner hon bara 1 gärningsman och kan inte beskriva heller hans ansikte. Och vid senare förhör så beskriver hon gärningsmannen som en person med kompakt kropp och kort hals, men har i övrigt inga detaljer egentligen att beskriva så som relaterade till utseende eller klädsel. Och det är därför det blir så svårt att förstå varför sedan det här utpekande som kommer först 3 år senare får sån tyngd i rätten, och när det dessutom har framkommit att hon kan ha påverkats av den information hon faktiskt har fått. Nämligen att det är en alkoholiserad, jag kommer inte ihåg exakt den ordagranna ordlydelsen. Det är klart man
någon
tänker,
form av missbrukare.
Ja, precis.
Ja.
Och man dessutom då ställer upp 12 personer på en rad, varav 11 så kallade då figuranter är poliser. Med då ett ganska homogent utseende.
Mm.
Och den där konfrontationen har ju fått väldigt, väldigt mycket kritik. Det vet vi ju. Det känner ju nog de flesta till. Det här har man också testat. Alltså om man, så här, hur stor betydelse det har med bakgrundsinformation och typ av bakgrundsinformation. Och har klarlagt att det har väldigt stor betydelse för hur du sen kommer kunna öppna upp dina minnesbilder och återge en korrekt beskrivning och utpekande.
Ja, de underkände ju det här utpekandet, och efter det så gjorde ju hovrätten ett omtag, och man kikar lite, det finns en Devlin-rapport där. Det är en brittisk, en engelsk studie, en ganska stor herrjösses grej av just vittneskonfrontationer, och man gjorde lite av ett omtag, hur ska vi göra? Vad är Sveriges way of doing things? Så här kan det inte funka.
Nej, och som då får vila på vetenskaplig grund.
Exakt, eftersom att polisen har fått återkommande kritik. Så att jag tänkte efter pausen gå igenom först de juridiska förutsättningarna. Vad säger lag och rätt om fotokonfrontationer?
Oj, jag luktar mig till fuk, 6 paragrafen. Detta ser vi fram emot efter pausen. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och Lena lotsar oss mycket elegant genom fotokonfrontationernas värld.
Förtrollade värld.
Förtrollade värld.
Om jag får be.
Just det.
Ja.
Och nu ska vi prata om den juridiska världen.
Ja, jag kommer inte göra det så länge för jag vet att det inte roar dig särskilt mycket. Men det är också för att det inte finns särskilt mycket. Det är nämligen så att det är inte reglerat direkt i någon författning om konfrontationer som åtgärd i sig. Precis som förhör har ju egna lagrum.
Just det.
Till exempel.
Mm.
Men däremot så har ju både JO och JK vid flera tillfällen kommenterat hur det här lämpligen bör genomföras. Så som att försöka upprätthålla någon form av rättssäkerhet.
Mm.
Men i och med att en konfrontation har som avsikt att kontrollera ett vittnes trovärdighet och hur sanna uppgifter man kommer med och om vad det leder till, så kan man jämställa en fotokonfrontation med ett förhör. Mm. Och då säger man att de reglerna som finns kring förhör i till exempel förundersökningskungörelsens 6 paragraf ska också gälla för fotokonfrontationer. Och det är sådana saker som att hur länge får man hålla kvar ett vittne, hur länge får man hålla förhör, att det ska dokumenteras, att man ska få reda på vad som händer, så att det inte det bara är ett hittepå ner till varje polisman och hitta på att nej, men nu kör vi en fotokonfrontation här 23:50 och du kommer behöva åka 70 mil, sen kommer vi släppa dig på en busshållplats.
Men fråga där, får den som kallas till förhöret veta innan att man kallas för att göra en fotokonfrontation? Vet du det? Hur man brukar göra?
Det vet jag inte, men jag kommer att killgissa.
Mm-hmm. Få höra.
Jag kommer att tänka ungefär som ett vid ett förhör. Du får ju reda på att du ska komma in på förhör, men exakt vilka frågor vi kommer ställa eller hur förhöret kommer gå till, det kommer vi inte berätta. Just med risk för att påverka att personen ska få komma så blank som möjligt och inte ha läst in sig, pratat in sig. Så att det är tvek på den skulle jag säga.
Jag gissar dig också, men jag vet inte som sagt.
Och de reglerna som finns i rättegångsbalken och i förundersökningskungörelsen som då gäller förhör är alltså tillämpliga även för vittnes- eller fotokonfrontationer. Mm-hmm. Och det är förundersökningsledaren som tar beslut, den som är chef för själva polisutredningen. Det kan vara en polis, det kan vara en åklagare, beroende på vad det är för typ av utredning. Sen har ju dåvarande NOA, RPS, det finns lite olika guidelines och riktlinjer. Det är numera inskrivet i den nya PUGGen som kom 2023, alltså polisens metodstöd för grova brott. Finns det ett eget segment om fotokonfrontationer för att det ska bli nationellt, transparent, lika överallt. Och man ska försöka tvätta bort så mycket fel metoder som möjligt. Så att NFC har kommit ut med en pamflett som jag kikat lite i. Det står ungefär samma sak i alla.
Mm. Mm.
Och det sköter för fan så är det här en jättebra metod.
Just det.
Men då ska man göra så här. Därför att det är ju en värdefull tillgång under förundersökningen. Det kan vara ganska stor tyngd som bevisning. Men en jävligt dåligt genomförd fotokonfrontation har visat sig kunna göra mer skada än nytta.
Mm. Mm.
Vilket gör att det är så viktigt att de dokumenten som man nu i övrigt följer, den här, vi pratar ju om PUGGen ofta, metodstödet.
Mm.
I folkmun kallas den för mordbibeln.
Just det. Det är konstigt. Varför? Alltså, vad konstigt.
Jag vet inte. Ja. Jag tänker att det är någon man med rekorddel och mustasch som döpte den till det. Som hette Bernt. Jag kan vara fördomsfull, men jag tror inte att jag har fel.
Men den borde ju kallas utredningsbibeln då.
Ja, jag vet inte. Oklart.
Konstigt.
Så värdet av konfrontationen är helt beroende på om den har genomförts på sånt sätt som gör att vittnet har gjort det här utan påverkan.
Mm.
Helt enkelt. Till exempel den här roliga bilden när det står en man mitt i rummet i näbbstövlar och helgaddade händer. Och sen bredvid står det en massa rena och hela bärns.
Ja, ex.
Nej. Nej, men skit i det bara, tänker jag.
Ja.
Varför ens Idas göra det?
Ja.
Ja. Och man får bara göra en konfrontation med en misstänkt per tillfälle. Alltså, om du inte får träff så kan du inte stoppa in den här misstänkt och testa med 12 nya, så att säga. För då kommer du känna igen ett av foton och då kommer du tänka, ja, för det har de, det har sett ett rättsfall på. Man gjorde en fotokonfrontation. Nej, ingenting här. Ingen av de här 12 veckorna är klockor. Och sen så tänker de, fan vad synd. Vi vet ju att det är han, ish. Mm. Så gjorde de en ny. Man tog samma bild och så kastade man in 11 nya figuranter. Mm. Och bara, jo, nummer 3 känner jag igen. Ja, det tror som fan det. Du såg ju han för 2 veckor sedan när vi gjorde en fotokonfrontation.
Ja, men alltså, jag tänker ju också på Da Costa-caset som jag har följt ganska mycket förr. Nu var det ett tag sedan jag läste in mig på det, men jag har läst det mesta om det. Där konfrontationen med det så kallade fotohandlarparet blev en enorm snackis. Mm. Alltså fotohandlarparet var ju, ja, det var ett par som 3 år efter att kroppen hittades plötsligt dök upp med en historia om att en man hade kommit in till deras lilla fotobutik i Solna centrum för att lämna in en fotorulle på vilken man kunde se en styckad kvinnokropp.
Mm-hmm.
Och för er som inte minns caset så var det ju en allmänläkare, Thomas Algen, och en obducent, Tet Herm, som var misstänkta för detta. Och här gjordes alltså flera, alltså upprepade vittneskonfrontationer. Och i den första så deltog en av de här männen. Men i den som följde, i den konfrontationen som förekom istället den andra misstänkta. Och vid den så pekade makarna ut olika personer. Och sen till slut så tillats de att prata ihop sig och enades om en person som så som misstänkt. Alltså förstår du? Och det framgår ju av deras kommentarer man lyssnar på. Jag har lyssnat på de här ljudklippen. Och då säger ni gärna, jag höll ju på femman sist. Det är svårt att skilja mellan femman och nian, kommenterar då mannen. Och hustrun säger istället att nummer 5 tycker jag påminner om mannen som lämnade in filmen. Och det är ju inte alls ett säkert utpekande.
Nej.
Alltså att någon påminner om den som jag tycker mig komma ihåg. Och så här, så den här konfrontationssystemen fick också väldigt, väldigt mycket kritik senare. Faktiskt.
Ja, för vi har ju i Sverige både fri bevisprövning och fri bevisvärdering. Mm. Så även om man har gjort en jättedålig sak så kan man få ta in den i rättssalen. Men som sagt, det kan ju bli mer förlöjligande av processen än att... ge den något.
Det är också den mest mest uppenbara felet, tycker jag, i det här fallet som jag nämnde. Det är ju att 3 år har passerat sedan en av Sveriges mest uppmärksammade mordutredningar. Som det har skrivits om i alla tidningar. Mm. I liksom, det är ute för länge sedan vem eller vilka som är misstänkta med foton och med allt annat. Det är ju tveksamt.
Känns lite too late.
Ja, faktiskt. Men du, hur ska det funka då om man gör det by the book liksom?
Ja, jag tänkte att jag går igenom så här, gängse praxis nu. Hur man ska göra för att det ska i rättssalen väga tungt. För då gör det ju faktiskt det. Och i Sverige används oftast en modell som är sekventiell. Och det hör man ju på vad det betyder. Man visar en bild i taget.
Mm.
Till skillnad från de här gamla klassiska 1970-bilder. Eller Christer Pettersson, när man bara pang får se ett foto där det står ett gäng människor.
Just det.
Här tar man en bild i taget och visar. Jämfört då med den andra metoden som är simultan. Men innan man gör det första man gör är en analys av vad har vi? För det finns ju så väldigt många olika saker man kan göra inom ramen för en förundersökning. Det kan finnas tekniska grejer och det kan finnas spår och det kan finnas spaning och det kan finnas förhör och det finns bild, det finns hur mycket som helst där fotokonfrontation är bara en av alla. Så det första man måste göra är någon form av analys. Har vi vittnesuppgifter, har vi signalement eller har vi en tänkbar misstänkt? Det kan ju vara så att polisen säger, vi tror ändå att vi har en person utifrån att det är någon som har fastnat på en kamera eller någonting annat. Och sen har vi flera av varandra, kanske oberoende vittnen, som säger sig ha sett gärningen. Då börjar det bli jävligt intressant om de säger, ja, det är den där personen. Så då gör man en analys av vad man har och sen så fattas det ett beslut och det är förundersökningsledaren. Sen pågår en planering och då gör man ett test. Då testar man. Jag ska sen samla ihop hur man tar fram underlag, för det är ganska kul. Alltså hur man hittar människor som ser likadana ut som...
Just det. Ja. Och ändå inte för likadana.
Nej, alltså. Exakt. Det är ju meningslöst att titta på 12 helt identiska personer. Nej, men då kan man testköra den på någon som är helt utomstående. Bara liksom testköra, är det någon som pekar ut, är det någonting så att man vet att man har en ganska bra samling bilder. Helt enkelt. Sen så ska man förhöra vittnet. Och det är det här många gånger när JO och JK har gett kritik, är att man har glömt förhöra vittnet innan, där den personen med sina egna ord får berätta om personen. Och det är liksom, ja, men jag såg personen, hur lång, Adam, hår i ansikt, skägg, mustasch, tatuering. Alltså man får berätta helt fritt själv först.
Det låter vettigt, ja.
Utifrån minnet. Så det ska göras först och sen gör man själva genomförandet. Och då har man ju först har man en bild på den misstänkte. Den man vill liksom... vill smita in. Katten bland hermelinerna, så
just
att säga.
Just det.
Den bilden ska nu för tiden helst vara en nytagen bild. Man vill helst ha en ansiktsbild i färg. Och självklart, om det finns många vittnen som säger personen hade ett par knallröda skor eller halta på vänster, då tar man inte bara ansiktsbild. Men ofta så är det ju identifiering via liksom hur en person ser ut i ansiktet. Det ska vara en bra kvalitet helst, enfärgad bakgrund, ingen huvudbonad. Om det inte går, om man bara har en svartvit bild, ja, då måste ju givetvis alla jämförelsebilder göras om till samma kvalitet. Så man får manipulera bilder för att de ska likna bilden på den misstänkta så mycket som möjligt. För annars så blir det lite taskigt.
Ja, det får man väl ändå säga.
Ja, så man får manipulera bilderna. Om man har en misstänkt bild som man kan inte hitta något som går att jämföra. Säg att det finns något supersäreget. En tribal-tatuering rakt i ansiktet. Ja, men alltså det kan ju finnas de som så här,
kanske bara ett öga.
Ja,
eller exakt. Tre.
Det kan vara jävligt svårt. Då kan man göra... Sa du tre ögon?
Skoj.
Så minion också.
Just det.
Nej, men då får man faktiskt göra en enkel konfrontation. Att man tittar på en bild så här, är det här en person du har sett? Men det här har ju då automatiskt lägre bevis... värde. Men det här kan man göra om personen har ett extremt säreget utseende. För man hittar ju figurantbilderna i det så kallade signalementsregistret där man samlar jävligt mycket bilder. Här tänkte jag bara på en egen. Det här har jag inte läst någonstans, men jag undrar om det inte kommer smygas in en liten mening om AI i det här.
Just det.
Fatta. Bara steka hela signalementsregistret och bara skriva in. Nu vill jag ha 12 bilder på man... brunt hår, inte vet jag, långt mellan näsa och överläpp, såna där saker som då får man för fan ut förstår du?
Ja, absolut.
Kan man utnyttja AI i fotokonfrontation eller kommer det skälpa hela idén av fotokonfrontation?
Oj.
Jag bara kastar
intressant.
Upp
det. Intressant.
Ja. Men det är inte bara liksom titta på foton, utan man kan göra det på massa olika sätt. Man kan titta på film, rörligt material, om någon har sagt någonting om en säregen gångstil till exempel. Jag såg henne inte, men jag såg henne springa, och det, man kan behöva liksom en lukt. Jag blev våldtagen på natten, jag såg någonting, men han hade enormt säregen, inte vet jag, kroppsdoft. Det finns någonting som kallas för gatukonfrontation, och det har jag själv gjort. När ett offer snabbt kontaktar polis och säger jag har precis blivit rånad in i centrum, då kastar man ju in offret innan man åker in till polisstation, innan man gör någonting annat. Kasta in offret i baksätet och sen bara åker man runt i centrum, så får den sitta och stirra. Inte han! Alltså jag har gripit människor. Det blir ju strax efter bar gärning på grund av att man ser person. Så det är ju en det kallas för gatukonfrontation. Har du gjort det någon gång?
Ja, jo, men det har jag definitivt gjort. Men det är ju som du säger, det förutsätter ju att det är färsk eller nästan bar gärning. Alltså att det får inte ha förflutit för mycket tid. Men det jag sitter och funderar på här, eftersom de här utpekandena kan få ett ganska stort bevisvärde. Hur sjutton skulle man ställa sig till om målsägaren pekar ut med säkerhet fel person?
Ja. Ja, och det är det som är så fint i Sverige. Det är få personer som sitter i finkan oskyldiga i det här landet. Om man jämför med andra länder. Det är ju inte en ensambärande bevisning. Det är ungefär som att säga, jag erkänner mord. Jag kommer inte kastas in i finkan för det. Just det. Utan det måste... Och ett klockrent utpekande ska ju matchas mot allting annat. Men det kan vara en fingervisning mot vad man ska fortsätta sina utredningsåtgärder någonstans. Och att man ska plocka in någon ny på förhör. Eller att man kan dementera någonting. Men jag skulle inte... mig veteligen så sitter ingen människa i fängelse för att en person har pointat ut den från en bild. Det var en jättebra fråga, Anna. Men det är en stark indikator.
Ja, intressant.
Jag tar en sak till innan pausen. Och det är ju hur man hittar bilderna, figuranterna. För om vi tänker den misstänkta, nu har jag pratat om den misstänktes foto och att det ska likna figuranterna. Och man ska, nu säger man i den nya modellen i Sverige, man ska ha mellan 8-12 figurantbilder. Det är inte välj en av de här fyra. Det är inte liksom Magnus och Brasse, utan det är en av de här 12, eller 8-12. Bilderna ska hämtas från signalementsregistret. När jag jobbade på Länskrim, då gick man ner var våningar och så fick man en sån här gammal perm. Och så
just det, bläddra.
Fick man liksom bläddra i en perm och så bara nej. Och så försökte man rycka ihop. Nu finns det ett ganska köttigt signalementsregister med enormt mycket bilder i. Man kan trycka i sökord. Så man kan söka på kön, hårlängd, ansiktsbehåring, glasögon, tatueringar. Alltså man kan söka på massa grejer. Och sen så traggar den ut så här, nu har du det här gänget. Och så tittar man ju då på bilden på den misstänkt. Och så ska man ju då välja ett gäng som är lika, men inte identiska.
Just det.
Och sen testkör man det. På någon som säger så här, fan, det här är 12 helt identiska personer. Det går ju inte att urskilja någon här. Jag sa ju det att man får manipulera bilden så att den blir formatmässigt i samma kvalitet, färg, kornighet och så. Man får till och med manipulera ansiktet. Om jag skulle ta en bild på dig och du skulle ha, inte vet jag, en stor nosring eller ett stort R. Det är en klassiker. Du har ett jättestort R på kinden och vi hittar massa bra figurantbilder, men inte 12 som har ett jättestort R på kinden. Då maskerar man alla bilderna. Man sätter liksom dit en plump så att alla blir lika, helt enkelt.
Men det är taskigt då om vittnet har sagt att jag såg att han hade ett stort R på vänster kind.
Ja.
Och så är det ingen... Ja. Jag tycker femman påminner utseendemässigt väldigt mycket, men nu har ju han inget R på kinden.
Jag tänker att man kanske sätter dit ett R då på de andra, så att alla har.
Det är mer rimligt på något sätt.
Och i förhör, om en persons utsaga diffar väldigt mycket mot den misstänktes bild, då ska bilden vara vägledande. Mm. Så om personens utsaga säger så, han hade en jättestor yvig spretig lugg, och så vet man att han hade ju inte det, då går man efter bilden så att säga, och så jag tar fattar. Man det. Ja. Och sen så är det viktigt att personen från signalementsregistret ska vara vid liv. Och den får inte vara, den får inte ha skyddad identitet. Alltså figurantpersonerna nu då. Mm. Och får inte, figuranterna får ju såklart inte heller vara från vittnesort. Så att det finns risk att den känner igen den av en annan anledning. Eller den får inte vara misstänkt nu i något annat ärende som är publikt. Det ska, man ska vara säker på att du har nog aldrig sett någon av de här 10 personen tidigare.
Ja, det går det ju aldrig att garantera. Superviktigt. Nej, det gör det ju inte faktiskt, men... Skulle du lägga upp 10 signalementsbilder på 10 stycken ifrån Örebro så är ju...
Från Lillån.
Så är sannolikheten ganska stor ändå att man skulle känna igen några.
Och efter pausen kommer jag att berätta hur det går till vid ett utpekande.
Oh, när det spännande. Oj, oj, oj. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Över min döda kropp och idag pratar vi om fotokonfrontationer och nu har vi kommit fram till pudelns kärna, Lena. Du ska berätta för oss vad som sker vid ett utpekande.
Ja, och nu är det viktigt. Nu skulle jag säga att det är nu man som utförare av det här, och utföraren är också ganska viktig vem man väljer. Man ska ta någon som inte har med saken att göra. En konstapel som kanske inte vet någonting om caset helst.
Är det också för att förebygga den här konfirmationsbiasen? Ja. Att man ska påverka?
Det ska inte slippa igenom att personen var en missbrukare eller att vi har två... Det ska liksom inte läcka, utan jag ska inte veta ett jävla skit. Jag ska gå ner till någon i förhörsrum 6 och visa de här 12 bilderna. That's it.
Det måste de ju liksom vara en superviktig grej alltså. Och bra grej.
Ja. Om man får ett utpekande, du visar sekventiellt. Du visar bild 1, bild 2, bild 3. Jag älskar att jag gör de här rörelserna nu också, så att ni ser det, alla ni som lyssnar. Ja.
Det är bra radio så att säga. Ja.
Om det sker ett utpekande, då ska man dokumentera detta noga. Mm-hmm. Man ska också dokumentera, skedde det omedelbart? Så han är det! Mm-hmm. Eller skedde det, det skulle kunna vara, vänta, det är någonting. Man ska liksom dokumentera exakt hur det här uttrycktes. Och också om det villkors på något sätt. Ja, det kan, det är nummer 5, men jag tror att han hade skägg den dagen. Mm. Alltså att man villkorar, jag vill att det ska vara den här, men frågan är om inte personen hade glasögon ändå. Så. Man ska också fråga vittnet med en öppen fråga. Vad är det du känner igen med den här personen? Så att den får skriva in sig själv i det. Jo, men det är det här med det här ögat. Eller jag känner igen det här från örat ner till käken. Så att vittnet själv får beskriva med egna ord. Om det är någon detalj eller om det är helheten. Så här, jo, men jag ser ju att det
är det här med det tredje ögat som jag känner.
Det är så, jag visste att jag någon gång kommer få se det igen och nu gör jag det.
Förlåt. Ja.
Man måste ju kunna hålla garv där inne, gissar jag. Mm. Och om vittnet inte gör något utpekande så ska vittneskonfrontationen avbrytas när alla har visats 2 gånger. Man kör alltid 2 varv. Bild 1 till 12 och sen bild 1 till 12 och sen är det stopp. Och efter en avslutad förevisning så ska man fråga vittnet om den är säker på sitt eventuella utpekande. Och sen får vittnet själv uttrycka hur den vill gällande sin säkerhet. Jag är osäker, det är tveklöst nummer 4, jag kände det direkt. Eller nu när jag har sett alla 12 2 gånger, då måste det vara nummer 9. Är du säker på det? Ja. Alltså att man får med nyanser, för det blir jätteviktigt i rättssalen.
Det kan man tänka sig. Precis.
Ja, och det säger ju också lite om hur stark en minnesbild är. Jag tittade på alla de här studierna. Det finns ju folk som, jag tar gift på nummer tre.
Mm.
Eller jag svär på mina barn. Det är, det är mycket starkare än nu när jag sett alla 12. Alltså det måste vara nummer, det är som att de nästan letar. Vem som helst lösker ut av det här. Det måste ju vara någon.
Men man får inte heller glömma bort att vittnen många gånger vill vara hjälpsamma. Det ligger i våran natur. Så det där är, det är lite risky business. Men jag tycker utifrån det jag hör dig beskriva om den här nya metoden så känns den ju väldigt bra och säker och vettig.
Ja.
Man har byggt bort många av de där fällorna som förr fanns. Låter det så.
Ja, men exakt. Man försöker bygga bort fel beteendena. Och sen tyckte det var så kul, jag läste den här studien. Ett vittnes säkerhet räknar med, den brukar vara något överskattad. Alltså de är lite mer säkra än vad de egentligen är, visar det sig. Men att det ändå ger en viss vägledning. Man kan ändå värdera säkerheten, men man får tänka att den är förmodligen lite mer än vad den egentligen är. Kanske just därför det du säger, att man vill så gärna hjälpa till. Man vill vara en god patient helt enkelt.
Ja.
Och det här tyckte jag var jävligt roligt, när jag tittade i den här rapporten. Vittnet ska helst vara i samma status när de gör vittneskonfrontationen som när de såg personen vid första början. Och då hade man till och med testat så här, så om du var berusad.
Ja.
Kanske att du till och med ska få det. Nu kommer det inte ske såklart i någon svenska polis. Ska du ha en lång grogg innan? Och en smäll på käften, för du var ju nymisshandlad också.
Men gud. Fast det, det är men klart. Att man liksom,
ja.
Det är klart att de där faktorerna påverkar vad du förmår att uppfatta, och i vissa fall så förmår du uppfatta mer, för du är satt i en fight or flight läge till exempel, där dina sinnen är just skärpta faktiskt. Just det. Så det behöver inte vara att minnesbilden blir sämre nödvändigtvis för att du försatt samma status, men det skulle ju vara praktiskt och etiskt omöjligt att genomföra.
Ja. Och supa vittnet under bordet först.
Så man bjussar på en Long Island Iced Tea i repan bara.
Och en snogsmäll för att närma sig verkligheten. Det är ju för sig roligt. Det är kanske då man inte skriver i kallelsen. Kom in på fotokonfrontation. För övrigt, du får blåsa en dräger när du kommer. Du måste ligga på 2,3 promilles gräns. Annars kommer du inte in. Nej, men det här jag tycker ändå, jag fattar att det här avsnittet är skitnördigt, men jag tycker ändå att det har någonting, och jag tycker att det är rätt fräscht att veta hur en fotokonfrontation går till, kanske för att man själv kommer vara utsatt någon gång och göra en sån här. Det är ju en standard ingrediens i alla FBI-movies.
Jag tänkte säga det, om inte annat för att våga vara lite kritisk återigen till det ni ser på TV.
Kanske. Men också tycker jag att det är fint att det nu är så dokumenterat hur detta ska gå till. Att det är en konstapel som kanske är helt blank i det här. Att man gör det två varv, att personen får prata fritt. Och det är ju för att ett, vi vill ju inte misstänkliggöra personer som inte ska misstänkliggöras. Och två, om det är så att du har starka minnesbilder och kan pointa ut någonting, då ska ju inte polismyndigheten grusa ditt fina förhör eller din vittnes minnesbild genom att schabbla bort det i själva metoden.
Nej.
För det är det som har hänt.
Ja.
Jag ska dra,
i brist på bättre vetande skulle jag också vilja säga. Därför att den här vetenskapen är ju inte så gammal egentligen. Det är ju de sista 20 åren kanske som det har bedrivits mycket forskning inom ett ganska nytt, mig veteligen, forskningsfält. Alltså vittnespsykologi. Ja. Eller rättspsykologi.
Och jag pratade med en nära bekant till mig som liksom beskrev skräckexempel. Fan, vi ska ha en fotokonfrontation. Du vet, man skakar ihop några gubbar i korridoren, ner till uniformsgubbarna, kastar på dem. Så alla herrarna hade ju såna här blåa, inte M90-ställ, men de här gamla gabardängbyxorna.
Ja, just det.
Ja. Och sen så liksom en hoodie utanpå, kanske lånat från kriminalvården.
Med vitt reflexband ner till.
Och så i mitten står någon tandlös jävel i liksom skinnpajen. Nej, men det går ju inte.
Nej.
Ja. Men så är det ju inte nu för tiden. Nu skulle jag säga att det är ordning i leden. För man är också ganska rädd om den här metoden, därför att den är såklart. Ju så bra.
Såklart.
Ja. Jag ska berätta om ett case som fick kritik. Fittja-fallet. Uh-huh. Jag ska inte alls gå igenom det fallet. Men det var flera punkter där man då kunde se efterhand att det här var inte bra. Och därmed så har den här vittneskonfrontationen i princip ingen bäring. För det första så tillvägagångssätten som liksom blev när man, när de här, det var en målsägande som fick konfronteras med massa bilder och material. Det avvek helt från de rekommendationer som ges.
Det måste vara mumma för en försvarsadvokat.
Ja. Ja, det kan jag tänka mig. Att en säger de. Första tillfället blev överhuvudtaget inte dokumenterat som ett förhör. Man glömde formalian som står. För det står ju ganska tydligt, nu när vi har bestämt oss att det här är att jämställa som ett förhör, då står det att det ska dokumenteras. Så det ska vara liksom noga.
Mm.
Det, alltså man ska inte bli polis om man inte gillar nogsamma rapporter.
Nej. Det ska man definitivt.
Det ska inte gudarna bli. Veta, kriminalteknikerna
ja, ingen. För fan.
Ja. Vid det andra tillfället förevisades målsägarna foton på 4 då misstänkta personer och ombads berätta vad och en hade gjort. Det framgår av förhöret att målsägaren hade informerats redan innan att de var misstänkta. Oj. Alltså, här får du 4 bilder. De här är misstänkta. Berätta vad var och en hade gjort. Det var liksom gång 2. Ja, du hör mig.
Mm.
Vid tredje tillfället hölls förhöret av en förhörsledare som visste vem den misstänkte var. Och målsägaren tilläts titta på alla bilder samtidigt. Det vill säga inte sekventiellt, utan jag fick alla bilder samtidigt. Mm. Och den som la fram bilderna visste vem av dem som var misstänkt. Det här försöker man då plocka bort med att du som lägger fram bilderna vet inte vilka som är figurant och vem som är. Det kommer, för jag kan känna själv, det här jävla fotot hade ju brunnit i ens hand. Man bara, ska jag lägga det här eller ska jag lägga det, ska den vara 2 eller 3? Det ska inte veta.
Och det är så lätt, tänker jag, även om inte avsikten är att påverka i den situationen, den som ska höras, så är det ju nästan ofrånkomligt. Det räcker ju med en min eller en reflektion eller vad som helst.
Att man fan rycker till eller ler lite i mjugg när de ju kör sitt utpekande. Och det var också så att någon av figuranterna hade ett särdrag som helt skilde sig från övriga.
Mm.
Man är lite nyfiken på vad det var. Är det det tredje ögat?
Det är det tredje ögat. Ja, det måste det vara.
Är det titeln på avsnittet? Fotokonfrontationen av det tredje ögat?
Just. Eller varför inte bara det tredje ögat?
Det tredje ögat. Ja.
Men får jag fråga, uppdagades det här då i rätten? Vet du det? Alla de här...
Exakt. Mm. Ja. Och en till sak som uppdagades, det var att förhöret var nedtecknat i konceptform. Och det var inte uppläst eller godkänt.
Eller godkänt.
Mm. Och för er som inte fattar det här, alltså det finns konceptform, nu ska vi gå lite förhörslära, dialogform, det är när man skriver ordagrant, förhörsledaren, och så kommer frågan, och sen så Nisse svarar, och så är det nästan ordagrant. Om ni tänker att ni spelar in allting på en diktafon och sen bara printar ut det. Konceptform, konceptform är att jag ställer en fråga till Anna. Anna pratar bla 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 bla. Och sen skriver jag en egen sammanfattning av det.
Mm.
Och då måste ju det läsas upp. Så Anna får säga, är det precis så här du menade? För egentligen får ju du bara en sammanfattning.
Ja.
Och rent krass så brukar man i polisförhör kanske köra, för det blir väldigt långa förhör, man kör alltid dialogform.
Ja.
Så man kanske kör lite konceptform, och sen när man närmar sig eller blir väldigt spännande, då kliver man över i dialogform. För att ingenting får misstolkas, och så kan man glida över i konceptform när personen pratar om sin barndom igen, till exempel.
Men det är också för att du riskerar att missa många detaljer. Alltså i dialogform så kommer ju sån här... jag vet inte.
Det brukar stå ohörbart, 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 och sen kommer något.
Kan vittna om ett tvivel eller en osäkerhet eller så, att jag gillar att man tillåter båda former.
Ja, absolut. I det här fallet så hade man valt konceptform och det hade inte läst upp eller godkänt. Och man hade inte innan man drog igång med det här haft ett så kallat signalementsförhör med målsäganden. Mm. Alltså målsägarna hade inte innan hen fick titta på de här, det här är de fyra misstänkta, fått säga i ett förhör, det var en person som såg ut så här, utan den blev ju serverad. Här är de fyra misstänkta, säg vad var och en av dem gjorde. Jag hävdar att det knappt är en konfrontation. Nej, men,
jag tänkte ju säga, det låter som man har gjort fem fel av fyra möjliga här. Egentligen. Man har liksom ja. Tickat in alla ja. Tänkbara felaktigheter.
Ja, och för er kära lyssnare, för nu stänger vi själva rövhattsdelen här på sig. Vi ska snart gå in i rövhatten. Men om ni vill läsa vidare i det här så kan ni gå in i puggen om ni är polis. Det finns lite rättsfall. Ni kan googla runt Devlin-rapporten kan ni kika på. Det finns lite olika studier. Eller så nöjer ni bara vid den här enormt goda sammanfattningen som vi har gjort.
Ja, jag tyckte den var väldigt fullad och jag har lärt mig jättemycket. Det var ju supermycket bra information.
Jag skulle kunna tänka mig vara den här helt blanka personen som bara får gå in ner och visa bild. Jag tror att det är kul.
Jag tror jag med.
Eller?
Tror jag med. Ja, det är intressant. Det här är superspännande. Vittnespsykologi är superspännande.
Ja, det är kul.
Verkligen. Bra researchat, Lena.
Tackar, tackar.
Och pedagogiskt återgivet.
Tackar.
Mycket, mycket bra. Hörru, du ska få komma in med rövhatten, men låt mig bara först påminna er om, kära vänner, att fram till den 12 april går det utmärkt bra att förbeställa ett signerat ex av vår härliga bok Dödens hand. Länk ligger på vår instasida bland annat, Ljungdahl och Ginghede. Så kommer ni direkt in i det allra heligaste på Adlibris.
Rätt in i Mumindalen. Kommer det. Ja, det där händer så att säga.
Något sånt.
Det lät som du skulle avsluta med en sån. Men jag gjorde det åt dig.
Ja, tack. Tack.
Jag gjorde pidan kort.
Oh, tack för det. Men du, berätta. Du skulle knyta an till påsklovsupplevelser. Förstod jag, i rövhatten.
Ja, det ska jag göra. Och jag kommer inte göra jättelångt. Jag ska nämligen upp 04.30,
just
Anna
det.
Ginghede.
Jag vet ju det.
Det har varit en jävla skolattack i Finland. Och det ska ju pratas om. Så Nymos taxi kommer här snart. Men, jag har varit i fjällen.
Ja.
Lenas rövhatt.
Jag behöver kanske inte säga mer än så. Du förstår ju. Alltså,
har du stött på folk som tränger sig i liftkör eller?
Nej, men folk i fjäll. Och då, nu pratar inte jag om er som bor i fjäll. Mest eller pratar jag om stockholmare faktiskt.
Är det sant? Aha,
men
berätta.
Alltså, både du och jag har ju i stor del av vårt liv farit upp och ner till olika fjäll. Och vi älskar att åka alpint. Tycker du inte dig se att människor morfar till idioter när de kommer till ett fjäll? Eller är det bara jag?
Nej, men alltså,
tycker du att
du
plockar fram det vackra i människor?
Nej, men jag har ju genom åren naturligtvis
och
stött på olika exempel, både i faktiskt liftkösituationen. Det ska sägas. Men också i afterski-sammanhang.
Har ju du ett bredare underlag eftersom jag per se vägra gå. Men jag har faktiskt, jag kommer att nu göra en mashup mellan en rövhatt och en veckans lista. För jag har listat rövhattarna.
Nej,
i fjällen.
Nej, vad roligt. Gud. Låt höra.
Plats nummer 5. vi var ju i Lindvallen. När det börjar närma sig, När börjar AV liksom tarmen skrika i dig? Vad pratar vi för klocka?
Det är ju ganska lagom där tills lyftarna stänger när det inte är kvällsåg.
16.30.
Alltså den kan ha skrikit lite tidigare också redan till lunch. Det har hänt.
Jag tänkte väl.
Ja, det har hänt.
Ja.
Och det är där man kan stöta på en viss kategori. Kanske är det den du kommer nämna nu på femman.
Nej, tror jag inte.
Nej.
Det som jag kommer till nu, du har inte ens kommit in på men det är utanför.
Jag tänker mest på de här som inte alls är intresserade av att åka skidor utan bara fyllna till och som man kan hitta då på brasseriet eller sådär strax före 12.
Fy fan.
Knall.
Ja, jag kom på två. jag kom på två till. Det blir en lång lista märka på en gång. Nej, men jag är fascinerad. Om man kommer ner längst ner Gustavsbacken. Det är en ja. Ganska bred jävla ja. Backe.
Det är ja. Stor sväng.
Och den avslutar, ja, och den avslutar sig med en ganska ordentlig kö till en av de större liftsystemen.
Just det.
Men afterski-folket, när de hoppar ur sina skidor, så är ju de som konarna, de släpper ju där de står, så att säga. Ja. Så att platsen att försöka ta, så man ska försöka ta sig mellan liftkön.
Just det.
Och så att säga, entrén till afterskin, den är nu en hektar stor.
Just det.
Och det ser ut som ett jävla plockepinn. Ja. Det är så att man har kommit ner och sen har man klivit på båda hälarna någonstans 50 meter innan och sen hoppar man ur sina skidor. Vad är grejen? I min värld.
Fort ska det gå.
Ja, men i min värld och i Alperna. Då tar man sina skidor, klickar av dem, reser upp dem, för ihop dem, lutar dem mot någon form av don. Ja. Alternativt kör ner dem i snön.
Det är också så att de flesta är ju rädda om sina skidor.
Inte i Lindvallen. Jag kan tala om för att 95% av alla människor som befinner sig av skin, de kliver ur sina skidor. Så de skidorna är på marken med 20 centimeter mellan sig. Och stavarna ligger som ett jävla plockepinn över hela det här fältet. Det går inte att ta sig hem. Jag kör rätt över bara.
Ja, men det är det jag menar. Det är det som händer.
Men finns
då.
Ingen annan, finns ingen yta kvar.
Men vad beror det på?
Är det
lättja, tror du? Eller? Va, liksom, är det för jobbigt att ställa skidorna?
Det är oklart. Jag förstår det inte. Här kommer plats nummer 4.
Ja.
Här kommer allting som har med AV att göra. Nu är det så att många av de här pubbarna, jag försöker undvika AV, eller jag är förtjänstfullt undvika, jag har ju aldrig gått in på ett sånt ställe. Men det hjälps ju inte, för de här jävla pubbarna har ju högtalare ut ur pubben.
Ja. Jo. Alltså är det soligt?
Så jag kan stå mitt i backen och höra en välalkoholiserad trubadur från Trollhättan gorma 100 miles. Alltså det går ju inte att undvika fenomenet.
Vad heter det, sa du?
I will walk 500 miles and I will... Det hörs ju för fan. Man bara, men kan inte ni hålla er där inne?
Fast det här tycker jag ändå kan ha något. Alltså, man blir lite pepp ändå. När man hör, oj, nu har de dragit igång här. Ska vi köra två åk till och sen kan vi glida in på...
Vad gör man där inne?
Ja, men man tar ju en bärs och man känner sig nöjd med att det verkar lite i muskler och sådär. Umgås bara. Det är mysigt. Svettas gör man ofta på afterski också.
Det här är för mig helt förbi. Den enda gången jag uppskattat musik i liksom backsituationen. Jag åkte med franska friluftsfrämjande ett par gånger, UCPA. Ja. Så åkte jag buss ner till Serre Chevalier och La Grave. Ja. Då passerar man Göteborg. Där brukar ett skönt gäng från Chalmers hoppa på bussen. Och det är väldigt noga vad man får med sig. Man får liksom med sig en PX-bag, ett skidpaket och en klädbag.
Ja, visst.
De tar bara med sig, de skiter i PX-bagen, de skiter i skidorna, de skiter också i sina egna kläder. Vad sa du?
Ja, det kan man ju hyra.
Nej, de åker inte. De har med sig bastuba, cello, trumset, trumpet. En hel jävla orkester åker ner. Sen satt de i backen i 8 dagar och bom, bom, bom. Delskar jag.
Men det är väl härligt.
Delskar jag.
Ja. Jädra.
Om jag jämför det med någon trött, rödmosad halvalkis från Trollhättan som sitter och ylar ett hörn med högtalare utåt.
Det finns ju naturligtvis olika typer av leveranser, så att säga, för afterski.
Ja.
Det gör det.
Men... Och jag tänker inte ens nämna musikvalen på afterski. Jag kommer inte ta med den, för
inte.
Jag blir så upprörd.
De är allmängiltiga.
Ja. Nu kommer plats nummer 3.
Ja.
Det är, och den här skrev jag till dig för jag var så upprörd.
Ja.
Föräldrar som klär sina... För nu för tiden är ju barn det finns ju nästan ingenting mer än hjälm och skidor. De är för fan 2 år när de snajdar ner på ett carvingskidor. Ah. Eller mycket snowboard på en små. Mm. Men föräldrar som klär sina barn i vit hjälm.
Just det.
Vit jacka. Vita byxor. I en backe där folk åker. Jag kan säga, jag åker rätt snabbt och aggressivt. Och släng på lite släpljus.
Just det.
Och dimma. Jag ser inte din jävla unge.
Men alltså, vad är det för galenskap? Är det här, är det LV-barn, så att säga?
Vad är det?
Nej, men jag tänker, är det, jag föreställer mig att det skulle kunna vara en skidräkt från Louis Vuitton som är kritiskt.
Jaha,
eller...
jag trodde det var någon förkortning för läpp och gomspalt.
Nej, det är LKG.
Jaha, okej. Okay. Nej, ja, det kan det mycket väl vara, för att jag upplever att det här är mest folk från Silverdal, Vasastan.
Ja, det låter dyrt, så att säga.
Absolut. Och det är samma morse som inte har ett par vanliga skidbyxor, utan det
just
är mer ett par jazzbyxor.
Ja,
ett par svarta ibertajta, så man ser liksom hela skärt.
Ja.
Man ser allt.
Man ser det tredje ögat, så att säga.
Ja, det ögat är vi väl uppe i nu ändå.
Ja.
Alltså, ja, det är precis de morsorna som har en liten piffig jacka med midje,
det,
någon form av
det.
Skärp,
ja.
Och jättesvarta tajta jazzbyxor med någon form av guldglittrig söm på. Nej, men skjut mig för fan bara. Då ser jag hellre en fransos i jeans med en cigg i mungipan i backen. Han kan i alla fall jävlar mig åka
tröja.
Skidor. Ja, stickad tröja och någon mössa som någon har stickat på 1800-talet. Det är bättre.
Åh, oh, vad roligt.
Klä inte era barn i vitt om ni inte vill att de ska vara mer rödfläckiga på slutet av dagen.
Men alltså, det är suicide by downhill skiing. Det låter helt galet farligt. Yeah.
Framförallt de här jävlarna som också har sele på sina barn och är då 8 meter från, så jag kan ramma selen i mitten.
Just det.
Ja.
Så tar du med LV-ungen i farten.
Ja. Mm. Ja, det är kanske lika bra. Plats nummer, är vi på 1 nu?
2 tror jag.
Är det 2? Jag kör en 2, annars så kör jag 2:an igen, så att säga. Här kommer han.
Ja.
Ja, fast jag kan inte bestämma om det här gänget ska vara på en rövarplissa eller om jag bara tycker att det är otroligt rart. Jag tar dem som de är och så får du bestämma.
Oj, vad ambivalent. Ja, okej. Okay.
Ja.
Ja.
Det kan vara rövat, men det kan också vara väldigt rart.
Jaha.
Och de här människorna kommer aldrig mindre än i 5-tal. De här kommer alltid i grupp om 5.
Är det de som har likadana t-shirtar ofta över?
Nej, de orkar inte med.
Nej,
men
okej.
Gud.
Nej, det är inte de.
Som har någon sån här käckt 107
Berra
människor från gonorré.
50 bass. Ja, just det.
Nej.
Stå. Nej, det är inte
jag
de.
Jag pratar flickor 16 med så fruktansvärt mycket smink.
Just det.
Ja. Och sen har de alltid spegelglas, skidglasögon utan på en ganska svindyr mössa från Nathalie Schütterman med någon form av jävla boll på huvudet.
Just det.
Svintajta kläder, de har aldrig i sitt liv stått på ett par skidor. Och när de går förbi en, det låter i en decibel som gör att trumhinnan går. Och sen efter dem kommer en massiv vägg av jordgubbsglitter från Victoria's Secret.
Nej, den här gruppen känner jag till, alltså. Det gör jag.
Men är de bara rara?
Ja, men alltså så här, jag skulle säga att de är otroligt normativa. De skulle ju bete sig likadant hemma i Stockholm eller liksom på Mall of Scandinavia eller i bowlinghallen. Alltså det här är bara, det spelar ingen roll att det är fjällen. Det är liksom...
Nej, du menar så att det är liksom ett...
It's a face.
Okej, okay. Jag plockar bort dem. Vi stryker den 2:an.
De låter vi vara, tycker jag.
Jag bara håller andan och springer förbi dem och hoppas på att jag inte blir kontaminerad och går och luktar hubba bubba själv resten av dagen. Ja. Då tar vi nummer 1.
Yes!
Nu ska jag åka lift, Anna.
Ja, det har man några spännande erfarenheter av.
Ja. Allt från liftkösituationer, men där är bara så här... Jag bara förhåller mig till allt som sker i en liftkö. Men jag skulle vilja prata om avstigning från sittlift lite grann.
Ja. Okej, vad har du?
Nu kommer jag bara ta det här som en eftersom vi är en folkbildningspodd.
Ja.
Om du sitter längst... För det första så håll dig till höger. Det finns en singelkö som ska in på din vänstra sida. Så håll dig för fan bara till höger när du sätter dig i en sittlift. Inga luckor på höger sida om dig.
Nej.
Nej. Kommer jag i singelkö så kommer jag ge dig en sidtackling så du glider lite snett just åt höger.
Ja. Ja.
Men när du kliver av, om du sitter längst till höger, säg att det finns en backe. När du kan hoppa av så kan du åka både till höger och vänster.
Ja.
Om du sitter längst till höger så kanske du tänker så här. Hörru Gunn-Britt, ska vi inte åka i vänsterbacken ner? Då skulle jag med varmaste rekommendationer säga att när du har fått ner skidorna i backen så kan du inte köra hard left.
Just det, just det.
För då kommer du åka över fyra personers skidor som alla kommer behöva tvärnita.
Ja.
Utan när man kliver av en sittlift, då glider man framåt i åkriktningens håll.
Ja.
Och du åker också framåt. Du kan inte stanna precis nedanför den här lilla guppen och böja dig fram och ska börja knäppa pjäxorna, för då kommer du få mig in i din röv.
Just det, just det. Nej, men alltså, det här är ju samma puckon som inte vet vilken sida man ska mötas på en trottoar.
Alltså, men jag tror också att de äter köttbullar med sked och har kardborreband på sina skor.
Alltså, så skulle det kunna vara. För mig är det så, det är så enkelt. Liksom. Jag fattar inte
men
hur
det
man
är
kan
inte det,
fila
Anna.
I det här ens.
Men 8 fall av 10, när man kliver av så kommer man ju få någon jävel. Ja. Bäst är om en ska åt vänster, en ska för höger, så man blir som en dubbelmacka. Man sitter i mitten och bara, ja, nej, men själv hade jag tänkt bara kliva av och lägga mig en hög här. Ja. Det var min plan.
Och grinden, ofta kan man också förutse det här, tycker jag. Alltså jag tänker ofta tanken redan när jag, liksom precis innan jag ska glida av sittliften. Att nu kommer jag, om jag inte står på nu så kommer jag få min tackling från höger eller från vänster. Mm. Jag är ju den här som alltid knäpper upp spännena på pjäxan. När jag sitter i liften. Så jag måste alltid ta en riktning rakt fram. Jag bara liksom åker i färdriktningen. Om
du
jag
drar
sitter
först.
I mitten. Ja, om jag sitter i mitten så bara...
Jag kör ju tvärtom. Folk är oftast lite nervösa. Så att jag kör alltid sist.
Aha,
och jag kan också ge folk en kärleksfull hand i ryggen och skicka iväg. Och det gör ju ofta att man får själv hoppa av med ett litet hopp. Därför att de är så fruktansvärt långsamma i att beskriva vart de är på väg. Men det kan inte vara så svårt. Om man är 5 eller upp till 8 personer i en lift och den har en riktning framåt, när du glider av, fortsätt i den riktningen och kanske till och med staka på något extra tag så du kommer bort. Jag menar, när du åker rulltrappa, du har väl varit i ett köpcentrum. När du kliver av rulltrappan så ställer du dig väl inte på avstigningsplatsen. Då kommer det komma fler, så att säga.
Ja.
Egentligen undrar man ju varje år varför man åker upp till fjällen, men det är ju så jävla
men det är fint ändå.
Kul att åka skidor.
Ja.
Det är bara så synd att det är andra människor som också tycker det.
Att du inte kan få ett helt fjäll för dig själv, det är synd.
Det vore det bästa. Åka till Mickeltemplet i Särna. Där är det fan i mig ingen kö. Och där kan folk... Jag skulle här vilja skicka en känga till alla mina... så att säga med stockholmare. Jag skulle vilja hävda att vi är sämst i Sverige. Och ja, men jag tror faktiskt det.
Ja, men annars har ju danskarna har ju fått mycket oförtjänt mycket skit genom åren.
Ja.
För att inte kunna bete sig.
Jag såg att bara i Sälen så hade danska invandringen, höll jag på att säga. Den danska turistnäringen har ökat med 95% i år.
Det är tydligen väldigt väldigt populärt i år. Jag läste det också.
Men de kan väl hålla sig på avven, säger jag helt fördomsfullt. Det är väl där ni ska vara. Käka viner bara. Dricka ur. Eller?
Ja, herregud. Ah, rolig rövhatt.
Nu måste vi ge oss.
Ja, det måste vi.
Ja.
Hörrni, ta hand om er. Tack för idag. Och vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Hej då.
Podplay, en del av